Den här podden gör jag tillsammans med Mindfulness-appen. Och det är jag så stolt över eftersom mindfulness och meditation ligger mig så varmt om hjärtat. Vilket många av er redan vet. Att vara närvarande i vardagen för att kunna hantera stress och oro, det är inte alltid så lätt. Då kan man ha mindfulness-appen nära till hands för att hjälpa dig när du behöver. För mig kan det vara så till exempel när det gäller sömnen att vissa dagar då är det riktigt svårt att komma till ro, framförallt när det är mycket med jobbet. Då brukar jag använda mindfulness-appen och avsluta dagen med en avslappningsövning för att sänka stressnivån. Det gör det så mycket lättare för mig att somna sen. Oavsett om du kämpar med sömnlöshet, stress eller bara behöver en stund för dig själv så har mindfulness-appen verktygen för att hjälpa dig att slappna av och sova bättre. Appen är utformad för att passa in i din livsstil med korta övningar som passar även de hektiska schemana. Så jag tycker verkligen att ni ska gå in och testa mindfulness-appen för det finns så mycket att välja på där.
Och det är ju så att folk stirrar ju blind på att du har massa restauranger, helvete vad du måste tjäna pengar. Nej, jag har inte tjänat en krona på Djureskogs. Men jag hoppas någon gång att det blir en kedja som kommer bestå och att den, när jag är borta, så att den finns kvar och namnet, det är mitt legacy liksom. Det är det viktiga. Det är inte viktiga att tjäna en massa pengar. Det är viktiga att den får vara kvar.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Veckans gäst är kocken och entreprenören Johan Djureskog. Han växte upp utanför Stockholm och man kan tro att han älskade mat redan som barn. Men han var ganska trulig när det gällde maten då. Sen vid en utomlandsresa när han var 14 år så hände något och han bestämde sig där och då för att bli kock. Och det blev han med besked. För hans framgångar har varit stora. Johan har i flera år varit med i kocklandslaget. Han har vunnit VM och OS-guld i matlagning 2002 och 2004. 2010 belönades han med Gastronomiska akademins guldmedalj och han köpte sin första restaurang Rolf Kök som 27-åring och har idag flera restauranger och även sina populära såser som vi ser i matvarubutikerna. Under våren så har vi sett honom i Let's Dance i TV4 där han charmade publiken ordentligt. Och jag är nyfiken på Johans historia, att han som barn inte var speciellt förtjust i mat och sen vände helt och då ville bli bäst i världen. Var kommer hans drivkraft ifrån? Och vad hade han för drömmar? Och vad har han för drömmar idag? Välkommen Johan. Jag måste säga att det är faktiskt lite roligt att normalt är jag, alltid så frågar jag mina gäster vad de vill ha för fika. Du är den första som säger, fika är ingenting för mig, jag tar med mig en flaska vin. Så vi har faktiskt öppnat en flaska vin här.
Ja, men det var ju lite så här... Ja, men vill du ha någonting på bordet? Vill du äta någonting eller så? Och jag äter nästan inga sötsaker, även om jag är stor och fyllig kille, så är sött inte min grej. Mm. Det är salt, så salt och
vin.
Ja, men jag tycker det är ganska trevligt. Vi har umgåtts några gånger och då har det varit lite vin.
Ja.
Även om det är lite tidigt på morgonen så.
Ja, men nu är det nästan lunch faktiskt.
Ja, men då
tycker jag är en härlig fredag, för vi spelar in faktiskt en fredag. Let's Dance. Nu är det ju så här att vi spelar in det här lite tidigare. Så att finalen, när det här avsnittet släpps, så har finalen faktiskt varit. Och vi har ingen aning om vem som har vunnit. Så det kan vi inte kommentera. Mer än att jag vet att vi ska bugga på festen.
Såklart vi ska.
Såklart vi ska. För att det är ju, du missade buggen.
Ja, nej, men buggen hade jag tyckt var väldigt kul. Sen finns det ju en annan grej som jag... Ja, men jag såg ju att den var ämnad för mig och jag var så ledsen. Alltså, är man inte med i bubblan så vet man inte riktigt vad man pratar om. Men det finns ju väldigt många härliga personer som jobbar stenhårt kring den här stora produktionen. Och förutom dig då så är det reality-teamet som jag tycker väldigt mycket om, och det är Monica. Så helgen efter på påsken så ringer hon så här: hej Johan, hej Monica, du har väl en det original Top Gun jackan har inte du det? Hur så? Du kan vi låna den, vi skulle behöva den i veckan. Hur så, säger jag. Nej, men du vet, Rickard ska dansa till Danger Zone. Då la jag på. Jag var så besviken. För den kände jag att den hade nog teamet tänkt att jag skulle vara kvar lite längre och få göra. För det, då hade jag varit klar. Alltså, då är det bara rakt ner i kistan efter det.
Jag var ju nere och jobbade på Maldiverna då och får ett sms av dig. Och du bara, vad fan är det som händer? Rickard ska dansa till Top Gun. Och jag hade ju ingen aning. Jag bara, jaha.
Jaha,
och? Ja, fattar du? Top Gun, det vill ju jag göra.
Ja, det hade jag velat.
Men hur var det att vara med då i Let's Dance?
Ja, men nu har man ju fått lite distans till det här. Jag har varit borta några veckor och kommer tillbaka i min lite vanliga rutin. En stor saknad, jättestor saknad. Och, det är svårt att förklara vad man är med om, men det var en av de höjdpunkterna i mitt liv so far. Jag hade väldigt så här... Jag hade ganska distans till det här programmet innan och man hade sett liksom folk prata ut och man bara, kom igen, det är ett tv-program och jag har gjort några tv-produktioner. Det är fantastiskt roligt, men det kändes som att det var lite hysteriskt. Och jag är en väldigt sådär rak person och flummar inte iväg för mycket. Jag känner hur flummig som helst för det här programmet.
På vilket sätt då?
Nej, men jag, alltså den bubblan, dels är att du får komma in i en situation där du ska umgås med en människa mellan 30 och 60 timmar i ett stängt rum och lära dig någonting som du inte kan. Det är en galen upplevelse bara det. Och sen är jag kommer inte från showbiz eller har stått på scener och dansat. Jag har stått på scener och pratat och kanske hållit föredrag. Men jag har inte rört på mig på det sättet. Och jag har dessutom gjort några försök på aerobicsklasser och insett att det var inget för mig. Så det här var ju en jätteutmaning för mig. Men det som var väldigt fin tid, det är säkert väldigt utarbetat under åren, det är att man tänker så här, varför ska vi vara nästan 6 veckor innan första programmet och dra igång det här? Liksom. Det är jättekonstigt, men det var en väldigt fin startsträcka för att komma in i den här bubblan som gänget är i nu. För att man ska orka och förstå och vilja vara kvar. För du försvinner från all realitet under de här veckorna man är med i det där.
Det säger också ganska mycket om hur svårt det faktiskt är att lära sig tiodans. Ja, att du måste liksom de här veckorna för det vet jag bara till exempel de som har ändå dansat förut. Mm. Jag tror att det var Erik Sade eller någon i den genren som pratar om det, att visst, jag kan röra mig till musik, men att göra det till tiodans, det är så, och det är nästan liksom, för att det är så otroligt annorlunda, och det är så svårt, oavsett om du är liksom nybörjare, eller liksom har testat någon form av rörelse tidigare, klart att har man musiken i sig så är det lättare, men det är svårt, och det krävs ju då att man får vara med de här veckorna innan, och också för att skapa den här kemin som faktiskt blir. Men vad fick du att tacka ja till ett stans då? Var du på direkt eller?
Ja, jag var noll förhandling. Jag kommer ihåg att det ringde. Det var, jag tror att det kanske till och med var oktober. Och casting, jag kommer inte ihåg vad hon hette. Men hon ringde och var jättegullig och frågade om jag skulle vara med. Och jag bara spontant, ja, men jag måste fråga min fru. Och sen så, och min fru är så här, jag har varit med om 2,5 år pandemi, det här programmet är vad du behöver, kör. Och det var helt rätt för mig, det var en rätt tid, jag hade inte så mycket planerat under våren, och jag har ju några företag och som är beroende av mig, så naturligtvis var det ett beslut från alla företagsledare och vd:ar och så att ska jag göra det här, då måste jag få göra det här och inte, då får ni ta över ratten. Och självklart är jag med, men jag kan inte stå på golvet, tror jag, på restaurangerna på det sättet jag gör normalt, för att jag tror att jag kommer vara jättetrött. Och jag försökte faktiskt några gånger att gå in, men det gick inte. För att jag var helt slut i huvudet. För att det som var så intressant med att lära sig dans, det är ju de olika stegen. Först ska du lära någon slags grundtanke kring dansen utan musik. Och grundsteg. Och sen så ska du liksom börja göra lite slinger, kombinationer. Och så när du har hittat någon slags känsla på det, då ska det börja göras en koreografi. Och så ska man då sätta de här säkert tusentals stegen som det är under de här 1,5 minuten. På rätt sätt. Det ska vickas rumpa här och det ska röras händer på rätt sätt. Och hitta en liksom självsäkerhet i det. Och det var det vi pratade väldigt mycket om. Självsäkerheten som måste fram. För annars får du inte det ansiktsuttryck som är naturligt. För då är du ser du livrädd. Alltså, i alla fall jag. Innan jag kom till den här självsäkerhetströskeln så blir man ju helt, ser man helt livrädd ut. Sen ska det läggas på musik på det här. Och då ska du ju följa musiken och höra musiken och takterna. Takterna tyckte jag var svårt på många av dem. Eller jag fick 3 låtar. Men 3 låtar. Vissa är det jättesvårt att höra takten. Och på vissa danser så ska du inte gå in i takt 1 utan du ska gå in i 2. Och du vet... Det är svårt att förstå hur svårt det här är. Liksom.
Kunde du märka skillnad på när man var i replokalen och lyssnade på låten och sen när man kommer in i studion och så får man höra livemusiken, att det känns som att det gick långsammare?
Ja, jag tänkte inte att våra låtar gick så mycket långsammare. Jag blev mer så här förvånad för att jag lärde mig ju var någonstans i låten vi ska göra vad. Och det gjorde du säkert också. Och jag har varit så här orolig, speciellt första gången kommer det här är livemusik, kommer det här låta likadant och kommer de sjunga den där lilla tonen på det där rätta tillfället där man ska göra den här, eller gå in liksom, i koreografin. Och jag måste säga hatten av till de som gör den här musiken. Vilka stjärnor. Alltså helt galet. Jag tyckte nästan oftast lät bättre där än vad det gör på bandspelaren.
Det är ju en sån skillnad eftersom det är, musiken kan man tycka låter likadant. Men den gör ju inte det. Även om man sen liksom sätter det också. Men jag kommer ihåg att jag hade så bråttom. Kalle var så här, vänta lugn, det är rätt takt. Jag bara, fan, jag tycker att det går så långsamt.
Okay.
Jag fick en helt annan, jag vet inte om det är också att rummet är mycket större och att det blir liksom en annan grej. Men det är ju en väldigt speciell tid. Men just också den här bubblan som man pratar om med vänskapen och när människor går igenom samma sak som en själv, fast man upplever kanske på olika sätt. Men man är ändå på en resa. Mm. Hur var den gemenskapen, skulle du säga, vad har den betytt?
Gemenskapen bland allihopa den betydde ju mer än vad jag kanske trodde. Jag tyckte att i början så träffades man inte så mycket och sen så träffades man mer och mer och speciellt när man kom in i inspelningsveckorna så var det ju en gemenskap som var helt otrolig. Jag var ju väl, om sanningen ska fram, rätt frustrerad sista veckan. Det gick inte så bra för mig att lära mig att dansa samba. Vi tränade typ ihjäl oss. Det kunde vara över 10 timmar per dag den sista veckan. För att det skulle sitta för mig. Kropp liksom, det sa så här, nej, jag är rätt klar med det här. Det här funkar inte. Jag känner inte att jag, det gör inget om jag åker ut på lördag. Lite så kände jag. Och så tror jag för att samba var så svårt. Alltså krishantering och saker och ting för att skydda sig själv hanterar vi ju på olika sätt. Och en av mina stora kriser var ju pandemin. Och där lärde jag mig jättemycket om mig själv, hur jag funkar. Och när jag kommer in i en pressad situation, då målar jag gärna upp fan på väggen. Det här är det värsta som kan hända och intala mig att det där kommer hända och sen blir allt ett annat plus det där har vi pratat jättemycket om hemma för att jag Nej, men under pandemin så trodde jag att vi skulle få sälja allt vi äger och har. Det skulle jag, det berättar jag gärna för min fru att det får hon vara med på. Jag hoppas att hon älskar mig ändå. Och nu vart det ju inte så. Men det är så jag hanterar. Och då var jag fine med att jag åker ut. Nu åkte jag ut också. Nej, men jag fick ganska bra poäng. Jag kommer inte ihåg vad vi låg i tabellen där. Vi var i alla fall inte sist.
Nej, och det farliga är ju faktiskt många gånger att komma på mitten.
Jag vet inte om vi var ända där uppe.
Nej, men just då, man säger det att de som är längst ner och längst upp röstar ju folk på oftast mer. Mm. Därför man vill rösta upp den som är längst ner och sen har man en favorit högst upp som har gjort det bra ifrån sig. Men det som jag tyckte var så otroligt häftigt med dig, för du hamnade ju i duellen båda gångerna. Och när det ropas ut att du är i duell och du bara skriker såhär, ja! Alltså, någonstans. Alltså, även, vet inte om du kände så eller att man så här, att för det måste ju ändå hjälpa en själv att man har en positiv inställning, för jag ska dansa igen och göra den här dansen igen och göra den så bra som möjligt, så är det ju bara bra att ha den här positiva inställningen även i en situation som man tycker kanske egentligen man vill gärna skulle undvika. Vad har du det ifrån? För det tyckte jag var så jävla coolt av dig.
Jag vet inte, det kom ganska spontant, men jag är så här, det som jag hatar i livet, det är ovisshet. Jag vill att det ska inte finnas något. Alltså runt mig vill inte jag ha några skelett i garderoben som jag går och funderar på. Den rosa elefanten ska vi jämt prata om. Och jag tycker det är också min styrka, men har varit min nackdel kanske många gånger. Ja, men jag till exempel när jag kommer in på jobbet. Sam, how are you? Man ser direkt, jag är så duktig på att läsa om människor och känna hur de känner, och då vill jag prata om det, och så att jag vet att allting runt mig är okej liksom. Med det sagt så typ vart jag glad, för då visste jag ju att nu är jag i duell och då ska vi inrikta oss på det. Det är ju jätteläskigt att stå där och inte veta, hamnar jag i duell eller inte? Hamnar jag i duell, då är jag.
Och det gjorde du ju så sjukt bra. Du höjde nivån också på duellerna. Alltså du gjorde ju det.
Ja.
Alltså du steppade ju upp, det sa de ju båda gången, att det verkligen levererade. Och sen är det ju liksom, du kan säga att du inte har dansat eller stått på en scen. Men fasiken charmigare människa som tar publiken får man ju leta efter. Och vad kommer det ifrån? För du pratade, var det din...
Nej, men min pappa är extremt social. Alltså, du vet ju perioder när man är ung så tycker man det är jobbigt när föräldrar är för på. Men pappa, han sålde kläder på Rådmansgatan. Han var polare med hela Sveavägen. Alltså, du vet, det är helt galet. Och du vet, gick vi på en buss, då han minst pratat med halva bussen. Nej, han är världens charmigaste människa. Han kallar sig själv Dubo. Dubo är lilla området som jag uppväxte i Sundbyberg. Och han är Dubos mesta granne. Det är liksom, det är pappa. Idag är han... Jag var och hälsade på mina föräldrar i morse. Jag har min bil stående där. Och tycker att mitt fredagsnöje är... jag lyssnade på dig i morse. Jag lyssnade på någon podd. Jag gick upp 5:45 och gick hem till Sumpan från stan. Och det är en sån här tid som jag älskar att ha för mig själv. Och sen så kommer jag hem till mina föräldrar och käkar frukost med dem. Och sen åker jag och tränar. Då skulle han iväg till sitt vuxen dagis och han hatar det. Men i måndags så var min syster och mamma på sånt här besök där man får vara i hans vuxen dagis och höra hur det går och sådär. Och du vet, alla älskar ju pappa.
Han alla där också.
Ja, men han kommer ju inte... Han sitter där i morse och kommer inte ens ihåg att han har varit där. Och han har varit där i 2 år. Liksom. Det är tragiskt. Men han är rätt ändå här och nu. Och sen så frågar han om saker och ting. Så nej, men det är tragiskt att se liksom det där.
Det är tragiskt att se att de blir äldre. Men det är också fint att höra att de har kvar den här delen av sig själv. Som de fick se i måndags till exempel. Att den charmiga sidan hos honom finns där. Att det finns liksom 2 sidor. En sida som blir äldre och man ser att de försvinner lite grann. Men så poppar personligheten ändå upp för den är där.
Nej, men jag vet att jag har en förmåga att göra människor lyckliga. Och den har jag lärt mig att ta vara på de sista åren på ett bättre sätt än vad jag kanske har gjort. Jag gillar att göra människor glada. Det är det jag är ämnad för på den här planeten. Så är det.
Så här, men då, när vi ändå pratar om mamma och pappa, så kan vi bara lite din bakgrund då. För ni växte ju upp då tillsammans med din bror och syster ute i Sumpan. Men hur skulle du beskriva den uppväxten du hade?
Ja, nej men alltså, mina föräldrar, i pappas charmiga sida finns ju en annan sida. Han har ställt superhöga krav, min pappa. Jag tror att han kommer tyvärr inte från så mycket kärlek. Farmor var väldigt... Jag träffade min farfar absolut. Han är min absolut... Men det är inte min biologiska farfar. Han gick bort i TBC när pappa var 4. Så han fick aldrig några egna barn. Och jag var det första barnbarnet. Så han tog hand om mig. Alltså, farfar... Det var en magisk relation vi hade. Och jag var 6 år innan min syster kom. Så 6 år själv med honom. Och farfar... tänker jag på egentligen varje dag. Han hänger runt min hals och med hans vixelring hänger runt min hals, och han betyder väldigt mycket för mig. Men pappa var väldigt hård, och han har inte visat så mycket kärlek. Det har han inte gjort. Han har väldigt svårt att uttrycka känslor, och vi hade väl en tomten i far till alla barnen. Vad är det, heter en jul en riktig sån jul för några år sedan här. Jag åkte, innan jag fick barn, så åkte jag alltid runt till alla mina kompisar och var tomte. Så blev man lite mer packad, och så blev man ännu mer packad. Och så kom man hem till sina egna, och där satt farsan och jag och grät i flera timmar om vad jag tyckte om honom. Med lite whisky innanför västen då. Men
du vågade berätta det för honom, vad du kände?
Nej, men det var väldigt tungt, för att jag har sökt min pappas bekräftelse, och jag tror att det är en stor del varför jag har tryckt på så himla mycket som jag har gjort. Det är nog för att pappa ska se mig.
Gjorde han det?
Ja, men jag tycker han gjorde det medan han fortfarande var i sitt fulla jag på slutet. Jag tror till och med att han kommer ihåg det idag. För att idag så ser han mig. Som de säger, Avatar, I see you. Det är stort för mig. Sen är jag så här, tycker jag så här. Fan, gjorde han inte... Alltså hans karaktär, varför gjorde han inte mer? Mm. Varför var han nöjd med att stå och sälja kläder? Och han körde till och med taxi för att vi skulle få kvar vårt hus. Och så.
Det är också en sån här grej att den generationen, många, inte alla, men vissa som har haft det ganska tufft, kanske en hård uppfostran själv och inte så mycket kärlek därifrån. Men hur de visar kärleken till sina barn på ett annat sätt. Mm. Alltså de kämpar så hårt för att sina barn ska få det bra, men man har svårt för närheten. Mm. Alltså att säga saker eller visa det på det sättet. Men däremot i handling kan man göra saker för att man värnar så mycket om sina barn. Så det finns en stor kärleksförklaring i det. När man körde taxi och gjorde allt han kunde för att ni skulle ha det bra. Mm. Även om de inte visar på det sättet som man kanske som barn behöver just då. Mm. Eller tänker på. Mm. Men det är ju någonting du ser idag. Att han gjorde för er.
Ja, och min syrra hade fest här, 40-årsfest förra året. För 2 år sedan. Och då hade jag ju fått mina 2 barn. Och när jag skulle hålla tal för min syster så började jag med att hålla tal till mina föräldrar. För att man måste verkligen tacka. För man förstår inte vad de har gjort förrän man står där själv som förälder. Alltså vilka uppoffringar mina föräldrar har gjort för att föda upp 3 barn. Och med den ekonomiska situationen de satt i, och krisen under 80-90-talet och allting liksom vad det har... Det är helt otroligt. Man är tacksam, men så är det ju för alla. Men om ni lyssnar, så krama era föräldrar. För annars hade ni inte funnits på den här planeten. Det är så himla stort.
Hur var mamma i det?
Ja, jag ska komma till mamma. Din mamma hade jag förmånen att träffa också 2 gånger. Och jag kommer speciellt ihåg en gång. Och då var jag ingenting. Jag hade blivit inkastad på en tv-produktion som heter Förkväll. Och då fick man ju träffa alla kändisar som kom på besök. Och din mamma var den varmaste personen jag någonsin har träffat, tror jag. Helt magisk person. Hon ser alla. En förebild. Verkligen. Men när det kommer till min mamma så är det verkligen så här, vad ska man säga, mamma. Kärleken själv. Hon är som en, hon har varit som en målvakt för oss alla tre i hela livet. Liksom. Hennes första, andra, tredje, fjärde, femte prioriteringar är sina barn. Och allt vad det innebär. Så där har jag fått kärlek i överflöd. Så jag kan inte sluta prata om min mamma, för hon är helt magisk. Och hon är fortfarande väldigt med och ställer upp till 100%.
Men nu kan du känna, för eftersom jag är ju inte min mamma kvar tyvärr, men pappa då också lever ju och är med fortfarande, men man börjar ju märka att de blir äldre liksom. Och det är en sån, just som du säger, att det är en sån stark kärlek som man typ vill värna varje dag, för att man vet det finns en sån tacksamhet för allting de har gjort, och sen vet man att oavsett, alla kommer ju att lämna jordelivet en dag. Mm. Oavsett när den blir. Men det blir mer påtagligt att fasiken, nu bör man se att det kommer att bli ett slut en dag. Hur kan du känna inför det när man har haft ändå den typen av olika relation till föräldrarna, men ändå en stark relation? Hur kan du känna inför det sen när man ser att de börjar bli äldre?
Nej, men jag kan inte tänka mig ett liv utan ja. Mamma har det jättetufft just nu med pappa. Och hon lider mest av det här. Pappa förstår inte. Han är stövlar på som vanligt. Men hon har det ju riktigt tufft med farsan. Men jag kan ju fortfarande inte tänka mig livet ur dem. Och hur livet skulle vara utan dem. Det förstår inte jag riktigt hur det ska bli. Jag har faktiskt inte börjat bearbeta det än.
Nej. När det händer den ena så börjar man ju förstå det. Men jag kan inte bara tycka att det är så fint att du ändå pratar om det, och att du pratar med din pappa om det, och att man reflekterar över det. För det gör det lättare att, oavsett när den dagen sker, så tycker jag att det känns lättare att man har pratat om det. Därför att med dem. För jag kan till exempel, med mamma känner jag att jag har inga frågor till henne. Så jag har inga frågor som jag inte har fått svar på. Nej. Det finns ingenting jag inte har sagt. Och det tror jag att det gör det lättare, att saknaden är lika stor, men sorgen är inte lika tung, utan den är ganska ljus. För att jag har ingenting som jag inte fick säga. Och det tror jag ibland, som du säger, att när du höll tal till dem först, att man får säga det så att man vet att de har fått höra det. Alltså sådana saker. Jag tror det är en ganska viktig grej bara att när de blir äldre, att man tar vara på. Det ska man kanske göra under livets gång, men vi är ju ändå i en sån här, ja men de kommer ju, det är långt kvar. Alltså man tar inte tag i det.
Nej, men jag är ju äldst och har varit duktiga förstfödda sonen. Duktiga pojken. Och jag har ju idag andra ekonomiska möjligheter än vad mina föräldrar haft. Så jag... De pratade jämt om att åka till New York. Men de gjorde det aldrig. Sen kom jag ihåg första bra året med restaurangen och vi fick en utdelning. Så bestämde jag mig att stor del av de pengarna ska gå till att ta mina föräldrar till New York. Så vi åkte 2008 till New York och upplevde det tillsammans. Jag hade heller aldrig varit där innan. Det var min första New York-resa. Men sen så ett tips till alla så där som går och funderar vad de ska göra. Så bestämde mig att i 70-årspresent så ska mina föräldrar få 10 dagar med mig. Så först ut var ju pappa, och det är snart 10 år sedan. Så då frågade pappa, vad vill du åka? Vad vill du uppleva som du inte har gjort? Du får 10 dagar var du vill på den här planeten med mig. Och då valde han Highway 1, och han ville avsluta i Vegas. Så då gjorde vi det. Och det var faktiskt precis det du säger, att man varje kväll så, och varje dag så kanske blir lite djupare diskussion med lite vin. Vi dricker lite vin nu faktiskt. men då får man svar på många av de där frågorna som man funderar på. Var kommer jag ifrån? Av rent också egoistiskt syfte. Liksom. Vem är jag? Varför finns jag på den här planeten? Och det är jätteintressant. Sen var det mammas tur 3 år senare. Och då tänkte jag så här, flika in att jag har fortfarande inte sett Japan. Men jag tänkte att då hade det varit kul att sett Japan och uppleva Japan med mamma. Men hon vill åka samma resa som pappa hade åkt. Så vi åkte Highway 1 och gjorde Las Vegas och åkte helikopter i Grand Canyon en gång till. Men det var också fantastiskt såklart. Men de ville väl ha någonting att prata om. Så gjorde jag en så här fin, tog massa bilder och så gjorde jag en fin bok för varje resa som de sitter och tittar i.
Sen också det här tycker jag är så fint, att dels att man gör resor, men det du gör idag när du promenerar ut i dem varje fredag och käkar en frukost. Alltså den är ju, det är så, det finns olika, många olika sätt att göra på, att vara närvarande. Men att man hittar den rutinen. Jag har en kompis som berättade att hennes pappa ringde alltid sin mamma på fredagar. För de bodde inte i samma stad. Och sen gick farmor bort. Och nu gör de samma sak. Och jag är ju så van att prata med min pappa telefon eftersom han är i Norge. Men nu är jag bestämd för att varje fredag så ringer jag honom. För han är inte lika aktiv att ringa längre. Så då ringer jag. Men det är så fint att ha den. Att man har någon form av rutin i det. Där man ändå möter dem. Men jag tänkte tillbaka till dig då som barn. Hur var du som barn? För du är ju ganska liksom... När jag såg dig och vi träffades under Let's Dance så är det ju väldigt... Det man ser dig där, så otroligt charmig och väldigt utåtriktad. Men var du det även som liten?
Jag var ju nervös för allt. Jag var ju runt min mamma hela tiden. Mamma, det här kommer inte jag ihåg själv, men första Lucia-tåget så kom jag aldrig ut. Jag kräktes. Och det där har ju liksom följt mig genom åren också, att jag har varit världens blygaste person fram till typ tonåren. Alltså prata inför klassen, du vet, jag låg ju sömnlös på nätterna för att det var så läskigt. Men jag vet inte egentligen har något svar på det här. Det som man kan fråga sig varför jag är extremt utåtriktad nu, det är väl att man liksom, jag tror att det är i grunden att jag fick mitt självförtroende genom att jag har varit jätteduktig som kock. Ja, men sen under tonåren så förändrades jag jättemycket. Jag var lite rund när jag var liten. Det var väl inget jätteproblem, men jag sköt i höjden. Jag tror jag växte 20 centimeter på ett år. Och typ höll samma vikt, från att liksom tjejerna kanske inte tittar på en, så började tjejerna titta på en och man fick växte självförtroendet med det. Och sen att framförallt att jag valde helt rätt i livet att bli kock.
Men det där tycker jag är intressant, för när man har läst om dig så var inte så här, mat var inte någonting du var jätteintresserad som liten.
Nej.
Utan det hände på en utlandsresa.
Min morfar gick och dog. Och mamma, jag har ingen aning om vad hon ärvde, men det kan inte ha varit jättemycket, många kronor. Men då åkte vi på vår första utlandssemester. Och det var precis där du gick till syokonsulenten och funderade på vad du skulle bli. Och där och då gick vi också på restaurang varje kväll. Och det jag typ inte... Jag har ingen minne om att vi gick speciellt mycket på restaurang alls. När det kanske inte fanns de pengarna, eller man gjorde inte det. Eller jag vet inte varför. Eller så åt vi så gått hemma. Mamma är ju en grym kock. Men då var jag helt så här, wow, vad har jag missat? Vad spännande det är med mat. För jag tyckte mat var jättetråkigt. Kvaliteten på köttet var för dålig. Eller, färdiglagad mat. Vad ska man säga? Köttbullar, makaroner, kille liksom. Pizza och sånt där. Det tyckte jag var gott. Men sen bara öppnades hela liksom världen med smaker. Och där och då på Mallorca 89 bestämde jag mig för att jag skulle bli kock.
Det är ju så coolt med en sån här helomvändning på något sätt. Att man kan liksom vara en resa då. Tänk vad den har betytt för dig egentligen. Att mamma gjorde den resan med er. Och du hittade din väg i livet. Det är rätt intressant, det här sliding doors-grejen lite grann. Men då blev det att du sökte ju till gymnasiet då.
Jag sökte till gymnasiet som enda från då Ängskolan i Sumpan till kockgymnasiet, restauranglinjen som det hette då. Det är ganska tuffa intagningspoäng då på den tiden. Jag tror att det var typ en av de högre. Alla skulle bli kock bara verkligen på den tiden. Och jag kommer ihåg att min syokonsulent fan med din hjärna där du ska inte satsa på något annat. Så här, vad hette det? De tuffaste linjen.
Natur
typ eller någonting. Men jag bara nej. Alltså den magkänslan som jag fick av att jag skulle bli kock, den har jag haft med mig hela mitt liv. När jag känner att liksom min mage styr mig, hela tiden, att det här tror jag på, det här kör vi på. Och så kör vi bara. Och sen så no regrets. Jag ångrar aldrig någonting egentligen. Utan jag bara går, jag kör på. Så då kom jag in på den här linjen och vi var väl 260 elever i min årskull som gick på Sankt Görans gymnasium. Ja, jag hittade ju helt rätt. Jag ska säga att det var många som var skoltrötta. Men vet jag gjorde inget annat än att typ laga mat, tänkte mat, köpte mattidningar.
Jag köpte mattidningar, satt hemma och läste liksom, inte bara det pluggar, utan du sitter hemma och letar eget.
Ja, och så plus att jag tog ju över egentligen hela matlagningen hemma för att testa. För att det som är väldigt viktigt när man, som jag säger till jag jobbar ju mycket med ungdomar och vill försöka förmedla lyckan som jag har varit med om. Det är ju att du måste hitta din matlagning och det måste komma inifrån, annars blir det inte bra. Och man måste lära sig i steg ett att laga mat. Du måste älska mat. Du måste laga A till Ö. Och det menar jag med att man lagar ett recept från att hacka löken till att man faktiskt sitter och äter och analyserar vad som är gott. Varför blev det så här? Det är väldigt många som är kockar. Du vet, när du står i linjekock så lagar du ju inte från A till Ö. Du gör ju egentligen det aldrig, utan det kokas 100 liter sås där och det kokas 50 kilo potatis för att klargöra det. Du plockar 2 liter örter, du hackar 10 liter lök och sen så sätts det här ihop när gästen beställer. Så man lagar ju inte A till Ö på det sättet. Det lagas ju upp maten när man har menyupplagning. Men då är det ju oftast köksmästaren som gör det. Så det är väldigt viktigt att ha ett eget intresse för att bli en bra kock. Mm. Och den har jag haft möjligheten om och om igen. Jag ser tillbaka till skoltiden som en väldigt rolig tid. Och jag fick ett jättefint diplom.
Det gick ut som kursetta, va?
Ja, kursetta. Ja. Och fick hålla avslutningstalet. Och det självförtroende jag hade och har med det jag gör. Det har lett mig, det visat mitt ljus i tunneln hela tiden. Jag tror på det jag gör.
Men det är som du säger, det här att man älskar det man gör, att man verkligen tycker om mat. Mm. För det var så intressant när vi var iväg, då reste jag och mina två söner, de är ner på den här jobbresan till Maldiverna. Mm. Och Filip är ju väldigt, eller båda tycker det är väldigt kul att laga mat. Jag är inte alls lika intresserad. Mm. Jag gör det för att, och jag går med på vad är bra mat, liksom. Nu ska jag fylla på lite mer vin här. Men vad är bra mat? Och så att, alltså, det ska ju smaka gott. Men också tänka lite mer kanske hälsomässigt. Alltså att vi får det barnen behöver i kroppen. Typ. Och då sitter vi där och så sitter Filip och smakar på någonting. Och så sitter han liksom så här, det här skulle man kunna ha till. Men det gör någon sås på det här, det var coolt. Han hittar någon krydda som han tyckte var liksom. Och då började Leon skratta lite. Det är så roligt att du kommer in i de här grejerna. Nu ska sitta och smaka på saker. Men han tycker verkligen att det är spännande med smaker. Leon sitter ju och kollar på YouTube och hittar massor med roliga idéer på olika saker. Så att de är båda, finns ett intresse med just det här med smakerna. Och nu gick ju Filip och vann då, den här kändis, hela Sverige bakar.
Okej, vann han den?
Ja, han och Michel Tornéus vann
ju. Häftigt, han vinner allt han är.
Ja, men jag, på ett sätt blev jag ju förvånad för att vi har inte bakat jättemycket. Mm. Men jag är inte förvånad på det sättet just att du, som du säger, att när man verkligen tycker någonting är roligt, alltså det är spännande. Sista programmet så sprang jag runt bland liksom kryddorna och bara, alltså jag hittar inte vilken krydda jag vill ha. Alltså han gick och doftade på allting. Och Michel tyckte, nu får du fan bestämma dig. Ja, men jag vill få ihop den här mixen. Jag hade ju bara tagit någonting. För att jag är inte på samma sätt genuint intresserad. Men har man det, så älskar man det. då finns det ju en skaparglädje kan jag uppleva i honom.
Mm.
Han trodde ju han skulle vara där en dag, men han var där hela veckan, liksom hela tiden. Men den skaparglädjen, att det är den du menar, även om det inte är storkök, så att, det är, att du kan göra det för den ena rätten.
Mm.
Att känna de kombinationerna och tycka att det är roligt. För du pratar ju ofta om att en glad kock är en bra kock.
En glad kock är en bra kock. Och jag var ju väldigt besviken på media under 90-talet när det blev liksom, när de här kockprogrammen kom upp, att Gordon Ramsay bara står och skriker och sån här förnedrings-tv. Att jag kommer ju från det där, och det har gjort den perioden i Frankrike där det var, alla var arga, och även i Sverige. Jag höll ju på att lägga av på mitt första jobb för att det var en sån penalism så att det var helt galet. Och sen träffade jag Norbert Lang nere på Paul & Norbert efter några år jag hade jobbat. Och var nervös. Han var... Det är en jätteskön historia hur jag träffade honom. Jag var i lumpen och bestämde mig för att jag ville jobba med Norbert. För jag hade hört att han... Det var väldigt mytomspunnet, lilla Paul & Norbert nere på Strandvägen. Och under en permis så gick jag in och sa att... här vill jag jobba, det är mig du har letat efter.
Snacka om att hitta sig själv, förtroende, jag älskar det.
Ja, men och han hade ju ingen plats för mig. Men sen så var det en kille som skulle sluta, och då hade jag ju varit väldigt... lumpen tiden var ju... Det var ju helt galen som kock. Jag hade bestämt att jag skulle på HMS Karlskrona, långresefartyget som är Sveriges flaggskepp. Men det var ingen, man kunde inte söka dit, utan man fick komma ner på en skola där det var ungefär 60 elever eller 60 militärutbildning. Militära intendenturskolan i Karlskrona. Det är det svåraste ordet jag fortfarande inte lärt mig.
Så bra, du tog det långsamt.
Ja, då är det 10 veckors grundutbildning på, för alla var inte utbildade kockar, för att man skulle då sättas på båt. Och då ville ju alla på Karlskrona, och då var det 9 platser. Lyckades jag komma på den. Sen lyckades jag även bli, för då fick vi reda på att när man väl kom på den här båten så skulle en bli fartygschefens personliga kock.
Var inte den första tävlingen typ du gick in i?
Ja, men typ. Och så lyckades jag bli det också. Och där, när jag pratade A till Ö, så var det ju... Det var ju helt galet. Vi skulle åka på en långresa. Jag skrev alltså 60 menyer med recept innan vi åkte, som jag var tvungen att ha som ett kompendium, för att vi skulle köpa de råvarorna vi inte trodde vi skulle hitta. Var vi tvungna att ta hem... Ja. Fiskar filerades, kött styckades, frös in, och sen så drog vi iväg, och så köpte man grönsaker under resans gång och det man hittade liksom. Men alla kadetter då som var med på den här resan och alla officerare skulle passera chefens fina 14, det var 14 platser, och så var det jag, en hovmästare, som skulle se till att de åt en trerätters. Så vi fick då skriva meny från de här menyerna jag hade. Kunde vara andra menyer också, men på den resan gång fick man ju då kreera. Men så det, varje kväll i egentligen hela min lumpen så gjorde jag meny, trerätters, där jag lagade mat från A till Ö. Alltså inköp, jag var 20 år gammal, inköp, 14 personer. Sätta vin i kombination till det här.
Men så, hur är det möjligt? 20 bast, då är man ju inte gammal alltså.
Nej. Det var en fantastisk utbildning för mig. Jag kan tacka försvaret hur mycket. Jag har inte gjort lumpen, kan man inte säga att jag har gjort. Jag har gjort en ytterligare utbildning där jag fick hitta mig själv. Och min matlagning, vad jag tycker om. Och det var en helt magisk
grej. Du känner aldrig det? För jag kan bli lite så här stressad. Nu ska jag sitta där varje kväll och skriva. Utan var det fortfarande liksom glädjefyllt, även om det liksom är under press? Så här, nej, det spännande.
Det var en av de stora ögonblicken i mitt liv. Det här året, det var ju helt magiskt. Att jag fick göra vad jag ville. Jag fick korka vilket vin jag ville.
Men sen fortsätter, för du har ju varit utomlands också.
Ja, men sen var det ju då Paul och Norbert. Och då hade jag ju varit väldigt snäll mot chefen. Så när Norbert hade en plats ledig så var det en och en halv månad till muck. Och han behövde en kock på 2 veckor. Så då frågade jag min kommendörkapten, fartygschefen, om det fanns någon möjlighet. Det här är min chans i livet, liksom, löpte så. Då såg han till att jag fick mucka en månad tidigare. Så jag gick av båten och fick anställning på Paul Norbert. Harald Abrahamsson, han är fortfarande i livet. Vi har sporadisk kontakt flera gånger om året i alla fall. Och han har varit med ute på landet. Och ja, vi fikar och käkar lunch. Och han är jättegullig. Så vi har god kontakt idag fortfarande. Han såg ju till att jag hamnade på rätt ställe och så. Sen var det ju Paul och Norbert 3 år och sen så drömde jag om Frankrike. Mamma och pappa hade börjat resa bilar till Frankrike. Jag hängde med några gånger. Drömmen om Paris var enorm. Och,
är det något speciellt med franska köket eller? Tyckte du redan då?
Ja, men franska köket, ja, idag är väl det mindre än vad det var då. Då var det liksom det ikonen, man skulle passera Frankrike. Och då jobbade mamma för familjen Bonnier som sekreterare. Och jag hade börjat gjort då, medan jobba på Paul Norbert, massa middagar hemma hos olika delar av familjen Bonnier. Och där stod Felix, 10 år äldre än mig, och bodde i Paris. Och där är min första ängel, kan man väl säga. Han bara, jag har hört av din mamma att du vill till Paris. Kom och bo hos mig. Så då, med de orden, så sa jag upp mig på Paul Norbert och drog till Paris. Så jag kommer ihåg min första helg i Paris. Då var jag liksom... Ja, men han visade mig ett liv som jag aldrig har sett. 200 kvadratmeter, takåsarna i Marais liksom. Han var inte hemma, han var inte sällan hemma. Men han hade sin hund Mara, där fick jag min första stora hundkärlek liksom. Så vi hängde och käkade ihop och gjorde allt. Så det var en del av mitt jobb där, att ta hand om hunden liksom. Men där fick jag ju uppleva pennalismen igen då, från första stället jag jobbade från i Sverige. Och det var ju en helt sjukt arbetsklimat. Och jag vet ju fortfarande att de jobbar, det kallas kopyr. Och det är 11 servicer i veckan. Som du jobbar. När restaurangen är öppen så jobbar man. Så du börjar ju 9 på morgonen. Sen jobbar du till typ 9 på måndag morgon. Så jobbar du till efter lunchen och städar av. Så du är klar 3, halv 4. Sen är du ledig fram till 6. Och sen jobbar du till midnatt. Måndag till fredag. Sen är du ledig lördag lunch. Men då går du in lite tidigare, för då är det ganska mycket förberedelsearbete för den stora kvällen, lördagskvällen, där man har mest gäster. Så du börjar väl kanske 1, halv 2. Och sen så är det ju nedbrytning av köket. För det är veckostädningen. Så man är väl klar vid 1 kanske. På lördagskvällar. Och sen så var man ju ung och sugen på att ut och festa. Så var man väl ute till klockan 5, 6 på morgonen. Och så låg man i fosterställning hela söndagen. Och sen så var det en ny arbetsvecka. Så det där stod jag ut med i 3 år nästan.
Du såg kanske inte så mycket av Paris.
Nej, men gjorde jag. Det gjorde jag verkligen.
Några söndagar.
Några söndagar. Och sen så framförallt så var det oftast för kort tid att bege sig hem. Utan man gick ut och vandrade och kollade. Jag fick ett klockintresse, för jag var precis i klockkvarteren. Så jag gick runt och spanade på fina klockor. Så jag började liksom spara. Så köpte min första klocka. Nu har jag tappat det intresset. Men jag har kvar mina klockor som jag köpte mycket under Paristiden. Och som jag har minnen av. Liksom, som jag har kämpat ihop. Det är blod, svett och tårar, mina klockor.
Du verkar ha en sån enorm drivkraft.
Ja.
Och det är du som berättar det hela tiden med ett leende.
Ja, men jag tycker att jag har varit med om så jäkla mycket. Och det är oftast liksom... Det jag har fått, det är något helt enormt. Men jag har ju också jobbat väldigt, väldigt, väldigt hårt. Och Felix Bonnier, han visar mig ett liv som jag ville också ha. Ett liv med pengar. Mm. Att pengar, ha en häftig lägenhet och man kan... Alltså livet är lite lättare med pengar, så är det. Och det är jättefult att prata om i Sverige, så det får jag ju tugga för. Men jag har jobbat hårt.
Mm. Men det är väl också det att när man kommer från den bakgrunden där man kanske inte hade så... alltså föräldrar jobbar dubbelt för att se till att vi har det bra. Mm. Även om ni hade liksom en fin uppväxt, så är det ändå det kämpa hela tiden. Inte för glädjen av maten, utan glädjen för att få maten på bordet.
Mm.
Den är ju väldigt annorlunda. Men att någonstans hitta det här lugnet som faktiskt en del pengar kan göra. Sen kan det gå över, de som tjänar jättemycket pengar kan ju skapa en stress för att de är rädda för att inte få behålla dem. Så det finns ju liksom en balansgång i det. Men att faktiskt känna den känslan att jag behöver inte vara orolig. Eller vi kan ha en bra dag utan att jag tänker på varje grej jag går och handlar. Mm. Det skapar ju en mindre stress.
Nej, men man blir inte gladare av pengar. Det blir man inte. Men det har varit en motor för mig. Och jag tror att den typen av att tjäna pengar som jag har gjort har varit väldigt glädjefullt. För att det har alltid blivit lite mer för varje år. Jag hade tjänat ihop 300 000, kommer ihåg, när jag åkte till Paris. Jobbat extra och hade sparat. Och bodde fortfarande hemma. Och sen så kom jag ihåg att jag lyssnade på pappa. Men pappa har ju ingen koll. Han sa så här: du har ju fått anställning. För det var väldigt viktigt för mig i Paris, att det skulle inte kosta. Utan jag fick också två jättefina stipendium som jag gick och åt för och sådär. Så pappa rekommenderade: låt de där pengarna arbeta medan du är borta. Jo, men jag gick och köpte för 300, alla pengar gick jag och köpte Ericsson-aktier. De var värda 30 000 eller 29 000 kronor när jag kom hem 3 år senare. Så där började jag med 29 000 kronor på fickan 2001 när jag kom hem från Paris. Och fick anställning då som köksmästare på Rolfs kök.
Fick man börja om lite.
Det fick man börja om lite. Och sen så...
men har det också så här, att det blir ju också en lärdom. Alltså vi går ju på våra saker genom livet. Mm. Som så här, att vi trodde på den investeringen. Men man kanske ska göra på ett annat sätt nästa gång. Att man är kanske på flera aktier och inte på en. För så jag menar att, det är någonstans en lärdom i det. Att ta vara på de pengarna du har. För att det kan hända att de också försvinner.
Jag tror att det är väldigt viktigt att hålla sig till det man är duktig på. Jag är livrädd för aktiemarknaden. Mycket på grund av det där, såklart. Men jag håller mig så gott jag kan därifrån.
Man kan investera i andra saker också.
Ja.
Men du köpte ju din första restaurang, var det 27? När du köpte Rolfs kök?
Ja, jag skulle precis fylla 28. Första juli 2003. Det var ju en... jag kom till Rolfs kök och min gamla barndomsvän var redan restaurangchef. Hade hoppats av Handels. Mycket för att han var, inspirerad av mig. Att jag älskade restaurang så mycket, så började han jobba extra på Sturehof. Älskade det där, och han är då servis, andra delen, och jag är kocken liksom. Och han var och besökte mig väldigt ofta i Frankrike, och vi började drömma om att ha en egen restaurang. Sen var det dags för mig att åka hem. Då tog jag anställning på Rolfs kök, där han var redan restaurangchef. Han hade jobbat upp sig jättesnabbt. Så då skulle vi då driva Rolfs kök åt Rolf Nilsson, som då är bror till PG Nilsson, krogkungen i stan. Och han ville väl göra resan som sin bror hade gjort, men det gick inte så bra för Rolf. Han öppnade Sveriges första rökfria krog här nere på Stureplan, som hette Herr Nilsson. Och det var väl en jättefin satsning, och Jonas Bolin hade gjort en jättefin inredning. Det var en helt magisk restaurang, men jag tror att det var lite för tidigt för 2003. Att det var väl några rökare i ett sällskap och så sa: nej, dit kan man inte, där får man inte röka. Du vet, alla satt, det är helt sjukt idag.
Alla satt och rökte överallt.
Ja, det är helt sjukt.
Man tänker på det ibland när man går in på restauranger. Man bara, men tänk att folk satt så här bord bredvid och rökte. Är det helt sjukt?
Nej, men sen så öppnade han Rolfs kök på golfklubben i Lidingö golfklubb. Och så öppnade han Rolfs kök i Täby. Och så skulle han liksom... Men det gick inte alls. Så, och det ska man veta med restaurang. Det är väldigt svårt att driva restaurang och göra det lukrativt.
Vad är svårigheten med det?
Alltså det är extremt personalkrävande. du måste ju vara, alltså logistik, alltså vi pratade förut om att jag har varit en duktig kock, men jag är också ganska så här duktig på att driva restaurang med rätt människor, för att jag hade inte varit någon där jag är idag om det inte hade varit för mina, jag har över 10 personer som har jobbat med mig över 15 år. Min högra hand har jobbat med mig i 20 år. Och jag hoppas, om han hör det här, ärtan, att han är anställd fortfarande. Jag ser till att röra runt i grytan så det händer saker, så han håller sig sysselsatt. Jag tror han tycker fortfarande att det är jättekul. Han är gudfar till Greta. Jag hade inte varit någonting utan honom. Eller det kanske jag hade varit, men du förstår vad jag menar. Men man ska du liksom satsa på restaurang, så är det väldigt viktigt att ta hand om din personal. Och det är väldigt viktigt att se människor och se till att de har fantastiskt runt omkring dig, för att och det är svårt, idag har jag nästan 500 anställda, så det,
men hur många restauranger har du nu?
Det är Rollkök, det är AG, och sen är det 2 köttbutiker, en på NK och en på Sankt Eriksgatan, och sen är det ju då 13 djurskogsrestauranger som snart blir 15. Häftigt att vi ska öppna på nya Arlanda, Terminal 5. Vi vann den offentliga upphandlingen på Terminal 5, så vi håller på att bygga Arlandas största restaurang genom tiderna, som alla är tvungna att passera. Så det kommer bli häftigt. Och
då vet man vad man ska äta när man åker.
Ja, men djurskogsresan har varit allt annat än glädjefylld. Vi öppnade under pandemin och det har varit väldigt svårt. Och det är ju så att folk stirrar ju blind på att du har massa restauranger, helvete vad du måste tjäna pengar. Nej, jag har inte tjänat en krona på Djureskogs. Men jag hoppas någon gång att det blir en kedja som kommer bestå, och att den, när jag är borta, så att den finns kvar, och namnet, det är mitt legacy liksom. Det är det viktiga. Det är inte viktiga att tjäna en massa pengar. Det är viktiga att den får vara kvar. Jag försöker gå in i ett segment som är beprövat av fantastiska McDonald's, fantastiska Max och Burger King, men gör det lite fräschare, lite modernare, lite nyare, och för att ge svenska folket en ännu bättre hamburgareupplevelse, även fast jag tycker de är jätteduktiga, jag har stor respekt för dem, men det har varit jättesvårt att skapa det här under pandemin.
Jag tänkte på en annan sak som just vi pratade igenom, din drivkraft, att du började redan tävlingsgrejen redan på båten där när du gick i lumpen, men du har varit med mycket tävling, med kocklandslaget, OSVM. Finns det någonting som du fortfarande känner så här, fan, det där har jag inte uppnått än? Eller kan du känna så här, oj vad jag har varit med mycket?
Är det en, vad är det för typ av djur? Har du sett Kung Fu Panda? Inner peace. Det är det jag skulle vilja lära mig. Jag känner att jag har nått en nivå i livet där jag känner att jag skulle vilja nypa mig själv lite i kinden och kolla vad det har åstadkommit. Var lite nöjd någon gång. Den har inte jag hittat riktigt än.
Men kan man inte lätt, när man har gjort så mycket som du har gjort och fått liksom stipendier, utmärkelser, medaljer, vunnit. Alltså jag tänker man får lite hybris nästan som när det går väldigt bra.
Ja, och den drivkraften är ju ständigt där, att jag vill bara ha mer, och jag vill det är jättejobbigt.
Är det därför du saknar den här lite inner peace, att också kunna landa i att jag har faktiskt gjort väldigt mycket?
Jag har gjort väldigt mycket, och det händer ju någonting när man får barn, att man nej, men jag har också lån på banken. Vi bor väldigt bra. Vi har ett fantastiskt landställe som är... Det är mitt nirvana att vara där. Vi ska dit i eftermiddag. Bara längtar. Komma ut och bara... jag har en yngre fru. Jag ska väl lämna det här jordelivet före henne, om det ska vara så. jag vill lämna snyggt. Det är mitt mål. Och jag vill lämna snyggt är att det jag har skapat ska de ska inte ha problem med vad jag har skapat. Och det är något som stressar mig när man får barn. Det vill säga att helst inga lån. Vi ska ha kvar landstället. De ska få en härlig uppväxt och titta på sin pappa som han var duktig. Det var jag skulle vilja. Och det är väl det målet jag målar upp för mig själv, att jag skulle vilja komma. Men det med inner peace, det är jättesvårt. Jag har ju nått en punkt liksom där det kanske inte finns så många mål längre. Jag har varit en väldigt ja-sägare. Jag är ju idag också i dagligvaruhandeln där jag har gjort ett varumärke i mitt namn. Hur smart var det? Men,
var det inte? Tycker du inte att det var smart?
Jag vet inte. Du skapar ju någonting som är uppbyggt kring en själv. Och om det säger sig att jag skulle vilja jobba med det där tills jag dör. Men handlar ju om mig hela tiden. Skapa Instagram content. Du skapar ju bara jobb. Och det är svårt med inner peace. Jag har en grill som är en sån här porslinsgrill som heter Kamado Sumo. Och det är också uppbyggt kring mig och Instagram content och åka på mässor och stå och sånt där. Och det är svårt.
Men kan du ändå känna att du har gjort de här sakerna för att du faktiskt också verkligen vill? Du vill ju dela mer av dina såser, du vill ju dela mer av den bästa grejen för att man ska få den bästa erfarenheten. Så att det finns ju en glädje i det, för att prata om det, glädjen hela tiden.
Ja,
men det, jag tycker att det är lite härligt när du pratar om det här, för att jag känner ju igen mig extremt mycket i det du säger just nu. Därför att det har hela tiden funnits en vilja att man liksom vill prestera mer och man vill göra mer och man vill göra mer. Och någonstans ska jag känna, nu är jag ju äldre barn än vad du har. Och jag är ju också på en plats där jag säger, jag kan absolut känna lugnet till och från, men det här jagandet hela tiden på att liksom se till att man har jobb och att man försörjer och att de ska ha det bra efter mig och så vidare. Och de säger bara, men mamma, kan du bara ta hand om dig också? Alltså, nu är de så pass stora så de ser ju det. Men det finns fortfarande den här balansen mellan, om jag säger ja till ett jobb så är inte det bara det jobbet, utan det innefattar väldigt många andra sidogrejer som jag egentligen känner att både du och jag borde ha lärt oss det. Men ändå så säger vi ja, och sen som jag säger det, ja, för när de säljer på det, ja, men det här kommer inte innebära så mycket för dig. Nej, och sen bara, nej, men jag vill ju ändå vara med och bidra. Och då blir det ju mer. Men att hitta den, och då kan jag känna så här, varför är det så svårt att landa i jag har det jag har nu, du har det du har nu. Förvalta det du har. Och så kan man skruva lite och göra lite bättre, men också vara närvarande i den inner peace parallellt. Istället för att hela tiden tänka att ja, men när du inte är här längre, skit i det. Alltså, du har ju redan presterat där du är.
Jo, men det poppar ju upp frågor. Alltså, jag tänker ganska mycket och man tänker, jag är alltid, egentligen allt jag gör tänker långsiktigt. Men att driva företag, och jag har 10 bolag nu.
Jag blev alldeles andfådd när jag läste det.
Så alltså ett bolag är färskvara och det måste underhållas som ett äktenskap. Annars så går det åt pipsvängen och då står du där. Och jag, alltså en konkurs eller något sånt där, det hade inte jag grejat, jag vet inte. Det är jätte, alltså pandemin, du skulle inte ha träffat mig då, fan. Jag var under isen. Det var en tuff period, och där fick jag i vårt andra barn liksom. Du måste träffa Paulina.
Ja, men verkligen. Nu har vi pratat så mycket om henne, för vi har ju träffats både under Let's Dance.
Hon är en fantastisk person.
Så det gör jag jättegärna.
Så stark.
Men det är ju en tid som många kan förstå med dig, att det har varit tufft. Men ändå lyckas hitta möjligheter i det. Vilket jag i alla fall kan känna så här efterhand, att Jag förlorade ju alla mina jobb. Men det finns en drivkraft i att säga, vad finns det för möjligheter? Mm. Istället för att jag stannar vid att allting är fan hopplöst.
Mm.
För det ger mig ju ingenting. Ni har ju också kommit ur det.
Mm. Ja, vi har kommit ur det. Och det sjuka är ju, i krisen vi är just nu, där alla pratar om att det är tufft, så är det fortfarande helt galet på restauranger.
Mm. Tror du inte också att det finns ett behov också för människor efter den här pandemin att faktiskt prioritera att umgås ute och göra någonting? För att när allting är så... Jag tänkte på just när vi är i Let's Dance. Jag pratade med en av tjejerna om det, en av dansarna häromdagen. Att vi har förmånen att jobba med ett program som ger underhållning och som ger människor lite glädje i den situationen vi är i idag. Alltså vi får vara delaktiga i det, mm, samtidigt som vi har jävligt roligt tillsammans. Att också jobba med någonting med restaurang, att folk prioriterar det, att vi behöver gå ut och ha trevligt tillsammans, mm, för att vi ska orka.
Mm.
Tror att det finns någonting i det?
Jo, men 100%. Det är därför liksom många företag upplever sin pandemi nu. Och vi får skörda lite av den tiden vi hade dåligt. Jag tror att folk har suttit hemma för mycket och de vill umgås och vara ute och se andra människor. Det är helt klart, det är rätt det du säger. Jag vill bara påpeka att Let's Dance... jag kommer ihåg du tog mig typ... jag höll om mig och sa så här: Johan, försök ha roligt. Och jag kan inte säga att det var bara roligt. Utan det var väldigt mycket... för mig en prestationsångest också. Men sen framförallt, det jag kommer ifrån är ju att vara världens blygaste kille. Så har jag ju liksom försökt utmana mig hela tiden i livet med att göra läskiga saker. Jag har med min fru övervunnit rädslan för hajar till exempel. Idag älskar jag att dyka. När du var på Maldiverna är nästan besviken att du inte dök, men jag hörde att du hade klasser och grejer. Men det är helt magiskt att få försvinna iväg. Men jag måste ändå säga att liksom Let's Dance storhet, jag menar, det är bland det tuffaste man kan göra som människa, tror jag. Vad är tuffare än att ställa sig för upphiskade 600 människor med någonting som du inte egentligen behärskar alls.
Inför en miljon publik.
Ja, och så miljon publik. Det är helt galet. Men det jag vill säga med Let's Dance är att den där bubblan är... Det är som att du är... alltså det är som att du är inne i någonting och ingenting annat räknas. Att få försvinna i den liksom långfilmen och bara koppla bort allt, det unnar jag alltså alla människor, för att det var helt otroligt. Och jag vill bara säga till Let's Dance som avslutning liksom, vi kan prata vidare om det. Det var ju att jag var ju rätt klar. Jag stod där i sista veckan och sa så här, jag är klar, jag tror inte jag orkar mer. Och när jag gick upp mot Andreas så tänkte jag så här, jag kommer inte ha en chans. Och det hade jag inte heller. Han var ju både duktigare och mer populär än vad jag är. Jag intalar mig att Johan, gå nu ner till er och var bara kärleksfull. Och så bara gå ner och bara var glad och försök uttrycka till hur jäkla kul det här har varit. Och jag kommer inte ihåg vad jag sa, men jag tror att jag sa ganska bra saker.
Men där kommer det där, för det som du säger, en glad kock är en bra kock. Mm. Och man är kanske inte alltid glad som kock, men man behöver påminna sig om att om jag har glädjen, så gör jag det lättare för mig själv. Mm. Och det är väl kanske det också som jag, eftersom jag har gjort samma resa och varit i den här bubblan och gått ut och känt att fan, det här fixar inte jag. Mm. Alltså det här, vi ligger efter med koreografin, det här är, jag känner inte alls att jag kan hantera det. Att någonstans inse, men jag har ändå möjligheten att få vara med om det här. Mm. Att ändå känna den glädjen. Men det är det som är så sjukt med produktionen. För att det är sådana starka känslor från olika håll som möts. Det är en prestationsångest. Mm. Det är en glädje. Men det är också känslor i så många saker.
Mm.
Men det händer här och nu. Mm. Och sen är det över.
Mm.
För även om, nu gick jag hela vägen. Men jag sa ju till dig när vi träffades efter ett stans. Att även om jag gick hela vägen så var det tomt direkt efteråt. Oavsett när du åker ut. så är det tomt.
Ja, och det var det jag ville komma fram till. Alltså, efter produktionen så liksom alla mina anhängare kom fram och bara, min fru sa så här, fan, du var jätteduktig Johan, du fick göra din revansch och peppade mig i hjärnet. Du ska vara stolt över dig själv. Och jag bara, ja, det var kanske dags att lämna in. Det känns bra det här. Så gick vi ner på Sturehof, beställde en alldeles för stor flaska rödvin var det. Och bjöd in Sjöbergs. De dricker inte. Så jag drack sjuka mängder. Och sen så vaknade jag upp dagen efter i den största tomheten jag har haft, tror jag, i mitt liv. Jag grät som en liten pojke. Och tyckte att livet sög. Och där var du väldigt fin som skickade meddelande och så drack vi lite vin dagen efter och pratade.
Du var
om
så
det.
Fin, för jag skickade bara så frågade bara stämma av att allting var okej. Och sen så svarade du och så sa jag så här, men se till om du vill ses, därför att jag vet ju själv hur tomt det blir. Imorgon klockan 16. Jag bara, okej, jag fattar. Nej, men det är den, och jag tror inte att man förstår det om man inte själv har varit med. Alltså på samma sätt som det faktiskt är. Och även om man känner sig redo att gå därifrån och man är trött och det är liksom klart, och så är det ändå en tomhet.
Ja, jag vet inte vad som hände, om det var liksom stressen bara släppte eller... Men det var stort av dig. Det var otroligt fint.
Ja, men det var en väldigt, väldigt trevlig eftermiddag.
Ja, verkligen. Och sen så är det liksom... Jag menar, jag är världens lyckligaste gifta man. Men jag saknade Hedvig jättemycket. Det är så sjukt att förstå. Liksom, här har man liksom delat allt med en person upp till 50 timmar på en vecka.
Ja. Du visar dig sårbar också för en person som man inte egentligen känner.
Nej.
Alltså att man blir ju, man utelämnar sig själv väldigt mycket för någon, och sen så är det bara, ska det bara vara borta då?
Ja,
då
nej, hux flux pang bom borta.
Nej. Du har ju så mycket, alltså herregud.
Jag vill längre prata.
Nej, vi har pratat så länge. Vi måste försöka runda av här. Men jag tycker du har så underbara liksom dina intressen. Jag måste bara fråga, cowboyhatten. Den dyker ju upp här och där. Vad kommer det av?
Jag drömmer ju så mycket om att få ha en ranch och vara Clinton på riktigt.
Är det en ranch du är inne på? För jag tänker, du drömde ju som barn och som ungdom att bli kock, och det har du fixat. För vad är de andra drömmarna? Är det en ranch eller är det någon gård någonstans? Min pappa hade sagt
att det var absolut Italien. En gård. Jag skulle kunna tänka mig Skottland. Magiskt att ha en gård med häst. Där får jag väl glida runt som den enda. Jag gillar hela cowboykulturen. Jag tycker den är så häftig. Och Clint Eastwood är en av mina förebilder. Jag önskar att man fick träffa honom. Jag tycker han är så jäkla häftig i allt han har gjort. Han verkar vara en väldigt stor människa. Se människor. Jag är filmnörd. Lyssnar bara egentligen på filmmusik. Jag är väldigt känslig, och jag genom filmer och filmmusiken så får jag gråta, och jag sätter på gamla filmen. Idag behöver jag gråta, sätter jag på en film som jag vet att jag kommer lipa. Och jag menar, har du sett Million Dollar Baby? Har du sett?
Nej.
Boxaren Hilary Swank.
Ja, precis, jag vet.
Den är, ja, nej, men han har gjort så mycket.
Men en film som jag har gråtit till med Clint Eastwood, det är ju Bridges of Madison County.
Ja, magisk. Meryl Streep.
Nej, men alltså på riktigt, den är ju helt sanslös, den filmen.
Nu när jag var i New York i december, så jag har ju hyllat den krogen som världens bästa hamburgare, för jag tycker att de har det i mina tv-program. Så jag har ju royal treatment på den där krogen. Där var ju också jag.
Vilken krog var det?
Minetta Tavern i New York. Och varenda gång man går dit så är det någon mega star. Så jag satt bredvid Meryl Streep.
Nej,
sist.
Jag orkar inte.
Och jag skulle aldrig få för mig att säga någonting, men bara sitta där med Meryl Streep bredvid, som jag tycker är den alltså häftigaste kvinnliga skådespelaren.
I den filmen, man ser varenda lite sån här rörelse när han ställer sig... Nej, den är så cool. Alltså, Clinton har gjort många andra filmer, men just den tycker jag är så fantastisk faktiskt i det. Men du är så härlig i det, för jag har ju sett det väldigt mycket där du pratar om din känslomänniska. Jag har sett det i Let's Dance, och jag har sett din glädje och din utstrålning. Blir du arg någon gång? Jag har en känsla av att jag inte vill se dig arg. Men kan du bli riktigt arg?
Ja, och besviken. Men jag blir extremt sällan arg. Jag vet inte när jag var arg senast. Mm. Den jag mest blir arg på, det är mig själv. Alltså, det. Men jag tror... Jag har inte behövt... Nu låter det så här. Men jag är 1,95. Jag behöver inte ha mitt ledarskap och bli arg. Folk, jag får min respekt ändå. Och sen så när man lär känna mig som jag vill att mina medarbetare ska vara. Jag ska vara som en kompis. En stötande hand. Där de känner att de sitter på mina vingar och de har mitt stöd. Det är det. Så vill jag ha mitt ledarskap. Mm. Och det låter ju jätteflummigt. Men jag är nog en av de få som har drivit en restaurang i 20 år. Den är populärare än någonsin. Och jag hoppas det säger någonting.
Mm. Det ska du vara stolt över.
Ja, det är
bra. Mm. Du, det är sommar snart. Vad händer?
Ja, jag ska in i en tv-produktion dagen efter Let's Dance-finalen. Och vi ska ju bugga hela natten. Men jag kommer
precis.
Sitta...
Du kommer vara trött när du...
Det har jag meddelat. Och den håller sig till andra sidan av midsommar. Men sen så blir det... Det jag älskar mest, vara på landet och bara vara.
Och då har jag ju sagt att jag kommer hälsa på dig.
Du ska!
För snart är min båt... Alltså jag har inte köpt den än. Fast jag hoppas det när det här sänds. Mm. Och det är tack vare dig.
Ja, nej,
så kan jag ställa med dig och kontakter. Så att man hittar... Jag är ju lite ny, alltså ny i båtvärlden. Men jag är liksom inte... Jag har kört båt mycket när jag var yngre och så. Men inte haft en egen båt. Och nu ska jag köpa min första egna båt.
Det är klart du ska.
Ja, det är jätteläskigt. Det är läskigt och dyrt.
Ja, om det är någonting båt är så är det dyrt.
Men då får man tänka som jag sa till dig i Let's Dance. Mm. Fan, ha kul. Alltså det är stressigt att man köper en båt och det är mycket pengar. Men jag ska fasiken ha kul under vägens gång.
Man har bara ett liv, Kristina. Ja, och det lever jag efter.
Så jag åker ut till er och till dig och Paulina och...
Det är klart du ska.
Lägger till det vid bryggan.
Det är klart du ska.
Ska bara se till vad jag ska ringa fråga först. Vad jag ska ta med mig för någonting.
Ingenting.
Du, vad är du nyfiken på?
Väderleken.
De säger att det ska bli en väldigt bra sommar. Har du hört det?
Ja, jag har hört det.
Typ 2018 sommar.
Nej, men när man bor i skärgården och du... Jag vet inte,
älskar skärgården.
Ja, så är jag ju vid väderknarkare. Vind och... det är nog det som jag är mest nyfiken på. Jag är nyfiken.
Vet du att jag har varit väderpresentatör?
Skämtar du? Vilken kanal?
Jag började min karriär på TV3 Norge. Mm. Där pratade jag om sprätte regnbyger och glatte väger. Alltid älskat vädret. Nej, men det blir ju väldigt sårbart också ute i skärgården. Framförallt om man är ute med båt och är på en ö. Så är det ju. Men det vore ju fantastiskt om det kunde bli en sån 2018 sommar. Kommer du ihåg den?
Ja, den var helt, du vet, vi låg i badet, du vet, i en del somrar kan det bli max 17 grader ute i skärgården liksom. Den sommaren tror jag vi var uppe 26-27, man bara låg i hela tiden, det var helt magiskt.
Jag kommer ihåg, för det var ju, mamma dog ju på våren där, och då hela den sommaren var ju, alltså från april när hon egentligen gick bort så var det en otroligt varm april-maj också. Och vi var helt ur, hon har sopat molnen alltså. Nu ska vi ha en bra sommar. Så den sommaren var ju helt fantastisk trots det som hade skett. Men det var verkligen som att hon verkligen ville att vi skulle njuta sommaren. Och det ska vi göra nu också.
Det gör vi.
Och du ska få avsluta med en låt.
Men det blir filmmusikernas filmmusik. Ecstasy of Gold av Kungen Ennio Morricone.
Då som vi lyssnar med den. Tack snälla Johan för att du kom hit. Alltså du är helt underbar. Tack snälla och tack för väldigt gott vin. Jag har druckit två glas vin nu.
Det finns lite mer.
Så trevligt. Vilken härlig inspelning. Tack så mycket Johan.
Tack.
Är producerad av Perfect Day Media.